Poeten Ola Juléns debutdiktsamling Orissa refuserades först av alla stora innan den 1999 gavs ut på ett litet nystartat förlag. Nu, 20 år senare, ses den som en modern klassiker som både förbryllar och hänför. Boken består av en eller två radiga dikter, en på varje blad. Och vid en första anblick kan dikterna tyckas oerhört enkla, som balanserande mellan banalitet och bråddjup. Ola Julén själv hävdade i en aldrig publicerad intervju att han strukit allt i boken utom sanningen. Kulturjournalisten Rickard Dinter har träffat personerna som var med där och då för att förstå Orissas hemlighet.
Men kolla. Här är själva... Här är då presskort... en slags pressmeddelande från Ink. Den ligger i boken. Ola Julén debuterar med diktboken Orissa. Lyrik som möter mellan kitsch och sorg, löje och subtilitet, pubertet och mognad finns i slagtålig originalpocket och inläst på CD. Första recensionsdag 00.01.28.
Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig. Det är något fel på mina ögon. Mina dikter, mitt liv är inte levande.
När jag kom till Ola Juléns Orissa hade det gått 18 år sedan boken kom ut. Poeten var död sedan flera år tillbaka och den indiska delstaten som boken var döpt efter hade bytt namn. Nu var det bara orden som stod kvar. Ett par rader på varje blad, omgivna av boksidornas vita och väldiga rymd. Är det här verkligen dikter? Minns jag att jag tänkte. Eller är de mer som påståenden? Olyckliga utrop? Vissa rader kändes nästan pinsamt banala. Samtidigt var det något som hela tiden drog mig tillbaka till boken. Texterna kändes så absoluta. Jag kan inte komma på något bättre ord. Det var som om de saknade utgångar, flyktvägar. Det fanns liksom inget annat än det som stod där.
Och han fick ju den här frågan, vet jag, någon gång så här i, när han var med i tidskriften 90-tals debutantnummer. Så fick han ju frågan, varför skriver du? Den frågan fick alla som var med i debutantavdelningen. Och då svarade Ola, det gör jag inte. Och det var ju väldigt signifikativt för honom att så att säga, obstruera förväntningarna. Det här, han menade här... Jag skapar inte litteratur, jag gör någonting annat.
Jag längtar så efter en flicka. Men jag känner mig kall, tom, stängd, utanför. Det har jag alltid gjort, överallt, alltid.
Några korta data. Ola Julén föddes 1971 och dog 2013. Han gick författarutbildning både på Jakobsbergs folkhögskola och Biskopsarne. Orissa är hans debutverk. Boken refuserades av alla de stora förlagen innan den gavs ut på det lilla, nystartade förlaget Ink 1999. I Sverige fick boken många fina recensioner och i Danmark innebar den ett slags litterärt kultgenombrott. En hel generation av unga danska poeter sägs vara inspirerad av boken, som nu har fått klassikerstatus och återutges i Sverige på Nierstedt litteratur. Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, var en av dem som startade INK.
Och jag kommer ihåg att jag läste den på vår säng hemma i vår lägenhet där vi bodde då i Aspudden. Och det gick ju fort. Jag menar, det vet ju alla som har läst Orissa, att man kan ju läsa Orissa på olika sätt, men man sugs ju in i det därför att det är en komponerad text också. Jag tror jag läste det på 10 minuter och sen var det bara, känslan var ju glasklar, att det här är ju, det här ska vi ut. Det här är fantastiskt. Det liknar ingenting annat att man har sett tidigare. Ja, men det är ju det. Det är ju själva formen. Det är nog extremt avskalade. Och just precis det som jag säger, att den är så lätt att presentera. Ja, men det är en diktsamling där varje dikt är högst en eller två rader lång. Och de raderna står ensamma på högersidan. Resten är tom vit yta. Och därmed blir de här signalerna, som också är så barskrapade, renskrapade på kontext, att de bara framträder som förtvivlade signaler. Som går ju rakt in i hjärtat på läsaren. Och det här var ju precis det som jag vet att Ola var extremt mån om. Samtidigt så får man ju inte glömma det här, när man talar ofta idag om Orissa som just det här liksom, det är absolut sant, och det är ett meddelande som går så att säga rakt från en erfarenhet till en annan utan att störas av litterärt brus, så att säga. Men det är ju inte helt sant det där, för att Orissa är ju en enormt genomkomponerad litterär text, alltså det glömmer man ju ofta bort. Jag menar, det är bara att titta på första meningen som jag tycker är, den är ju emblematisk. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det här för dig, hur jag ska kunna förklara det här för dig. Alltså, vilken läsare kan motstå att bläddra vidare efter det? Vad är det här? Vad är det han ska förklara? Varför är han osäker på om man vet? Och vem är du? Alltså, det finns ju, det är en genial ingress. Jag har ju arbetat inom kvällstidningsvärlden i många år, och jag menar, det här är den ultimata kvällstidningsingressen. Den tvingar in läsaren i verket, obönhörligt, och det var precis det han ville.
Det har gjort ont nu igen, i flera dygn. Jag hatar det här samhället. Den rumänska situationen. Men det är klart att jag är trött. Så det går väl bra.
Orissa. Det låter fjärran. Titeln kommer från en delstat i Indien med samma namn, fast den numera heter Odisha. Kopplingarna till Indien är inte många i boken, men de finns där. Kanske som en slags samtidighet. Ett större, rent allmänmänskligt lidande på en helt annan plats. Men det där är bara mina spekulationer. Kanske handlar titeln mer som sagt om känslan av något fjärran, långt borta från diktens verklighet.
Du skriver i ditt förord till Orissa, så nämner du den som en slags, alltså en slags inledning till det här autofiktionen som sen liksom blommar ut i Knausgårds romaner.
Tänker nog snarare så här, att om man skulle se att man kan se de två som väldigt intressanta både paralleller och motpoler i samtida nordisk litteratur. De drivs ju båda av samma sak, fast på radikalt olika sätt. Viljan att gå för långt, viljan att göra någonting som ingen har gjort tidigare, viljan att göra någonting som alla skulle säga, det är omöjligt. Du kan inte skriva en diktsamling där det står en rad på varje högersida och sen inget mer. Du kan inte skriva en romansvit i 6 delar på x antal tusen sidor som handlar om varenda mått och steg du har tagit i ditt vardagsliv under hela ditt liv. Det går inte. Ingen kommer att vilja läsa, ingen kommer vilja ge ut, ingen kommer köpa, ingen kommer bli berörd av det. Och båda gjorde det ändå, på varsitt sätt. Och båda framställer ju i diametralt olika volymer, om man uttrycker sig så, sina egna djupaste skamkänslor. Det är de här två sakerna som verkligen förenar
skammen.
Julén och Knausgård. Och det är där jag tror att de är ett slags litterära bröder ändå, eller litterära syskon.
Högst upp i en lägenhet strax utanför Stockholm med milsvid utsikt över stan bor poeten och översättaren Marie Lundqvist. Marie träffade Ola när hon handledde elever på Biskops Arne folkhögskola i början på 90-talet.
Man kan ju tycka att Orissa är liksom gestaltar ett väldigt bräckligt jag. Eller en svag person som liksom lider av en brist och en längtan. Men det finns ju samtidigt att kunna tala om detta så med den omedelbarheten. Det kräver ju liksom att man ändå har en väldig tilltro till sin egen känsla, tänker jag. Och det tycker jag märks i den där omedelbarheten. Den är ogarderad också. Jag menar, om man genast hugger fast vad man vill säga, då litar man på det på något sätt liksom. Samtidigt som man säger då, jag är så ensam, jag är förtvivlad och så vidare liksom. Det är någonting med den där friktionen mellan det sätt på vilket det sägs och vad som sägs är ju väldigt märkligt och speciellt.
En grej som jag har tänkt, så är det här att jag minns ju att jag som yngre, när jag skrev, att jag kunde drabbas av den här desperationen som lyser så starkt liksom i boken.
Mm.
Och jag kunde skriva sådana där rader.
Mm.
Men jag suddade ut dem väldigt snabbt, för det var för jobbigt att vara i den.
Mm.
Men här står de ju kvar, och då tänker jag att de bär på allt det som vi andra springer ifrån.
Ja.
Lite grann.
Nej, men det tror jag är ett väldigt bra sätt att uttrycka. Att man kanske liksom skulle frestas att sudda ut det här. Också därför att det inte... Dels för att man liksom skäms över att man känner så, och att det blir, när man skriver ner det, så blir det otroligt tydligt. Då är det liksom fastspikat som en tes. Exakt. Liksom. Det här är sant, så här är det. Och det är ju liksom otroligt skrämmande någonstans. Men Ola har ju, han har ju liksom låtit det här stå kvar. Man liksom tvingas acceptera dem på något sätt. Så här är det. Det finns liksom inget... Jag vet inte. Det är som han spikar det rakt in i så här hjärtat på den som lyssnar. Liksom.
Jag tror inte längre att jag kommer att hitta någon att leva med. Jag somnar förtvivlad.
Jag testar att läsa och rissa som en enda lång dikt. Det funkar. Men av någon anledning blir det sämre poesi, mindre laddat, mindre gåtfullt. Någon berättade att man också kan läsa den baklänges. Det verkar finnas många vägar in och ut i boken. Trots all direkthet är den hemlighetsfull, släpper inte allt ifrån sig.
Samtidigt som man tycker att det uttrycks otroligt mycket, och att man får liksom ett förtroende från en person som man inte känner, vilket gör att man tycker att man känner den här personen. Men samtidigt så är det som du säger, det är ju ytterst hemligt egentligen om man börjar tänka efter. Det är väldigt allmängiltigt också. Ja, det är väl därför som liksom det här som Rebecka Kärde frågar sig i den intervjun, varför älskar alla Ola Julén? Det är för att han i den här boken är han ju liksom en slags projektionsyta som ligger liksom helt öppen för alla. Att de här förbjudna känslorna som du pratar om, som man liksom nästan inte bara får uttrycka eller kan uttrycka därför att man är så rädd att de då ska överväldiga en. Liksom. Han har ju gett dem en form och ett sammanhang och placerat dem innanför... Liksom, pärmarna, vilket gör att de får finnas och man får känna igen sig, och man kan sen lägga bort den här. Och liksom, det är ju, tycker jag, överhuvudtaget är ju en av litteraturens stora gåvor, att man känner sig mindre ensam. Man behöver inte ens uttrycka det, man kan bara veta att man har läst det här, och man har, det är ju, så fungerar ju stor litteratur, tycker jag.
Nu kan vi se.
Men man får alltså tänka sig en fullproppad sal med poesiintresserade i en väldigt engagerad diskussion. Då tog jag fram Ola Julens och Rissa och sa att här har jag en diktsamling som har kommit ut i Sverige. Och jag tänkte att jag skulle läsa lite ur den. Och så tog jag fram boken och så här står det då på första sidan, sa jag, inför denna fullproppade sal. Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig. Och sen sa jag inget mer. Och så sa jag, jag kan inte säga mer. Det står bara det där. Och man märkte hur folk liksom i salen, de hoppade till lite. Och så tänkte de att det måste väl vara något mer. Ja, då sa jag, för att få veta lite mer måste man vända blad. Och så frågade jag, ska jag vända blad? Och det, bara det där att jag skulle vända blad, det skapade ett konstigt intresse.
I Danmark blev Orissa som sagt en litterär sensation. Nu finns också en skriftserie som heter Orissa biblioteket. I ett rött vackert trähus bakom buskar i en lika så vacker trädgård i Uppsala bor Ingmar Lemhagen, pensionerad lärare vid Biskopsane författarskola.
Jag har handlat många skrivarstudenter och så, men det var oerhört lätt. Och arbeta med Ola, därför han på ett sätt visste han precis vad han ville. Men han måste ta reda på det, vad det var han ville och vad han visste. För det låg liksom redan i korten. Så vi hade ett manus som innehöll rätt många texter, men som var då inte så väldigt långa. Men det fanns texter som var 8, 9, 10 rader. Men arbetet gick då hela tiden ut på att förkorta. Och förkorta och förkorta. Jag skulle säga att han i det här väldigt kortfattade manuset så var en av hans ambitioner att ta bort pratighet. Det som han uppfattade som pladder. Det skulle bara finnas kvar absolut sanna meningar. Och det skulle jag kunna illustrera. Några exempel på hur det...
Ja, för jag
har ju manuset här hur det där kunde se ut. I manuset... Och hur det sen ser ut i boken.
Ja.
Och då kan man faktiskt spåra hur han arbetar. Nu citerar jag en dikt ur manuset. Och det går så här. Är någonting annat möjligt? Någonting som har med det absoluta, frånvända koncentrationen att göra? Någonting nära reell sinnessjukdom? En fixering vid snurrande föremål? Den oförklarliga tillvaron, hänsynslösheten.
Och vad blev då det här?
Jo, och då om man då tittar i boken då så har han helt enkelt tagit den sista raden, den oförklarliga tillvaron, hänsynslösheten. Det är det enda som han har behållit. Det är det som blir kvar från den här. Och då kan man säga att det är en förkortningsteknik som gör att han behåller det som har märg.
Det krävs inga ögon för dessa meddelanden. Jag känner en stark oro. Jag måste ändra mig.
På bordet i ett av Ingmar Lemhagens rum ligger originalmanuskriptet till Orissa. Vad är det egentligen som gör att en bok blir en modern klassiker, tänker jag? Och vad betyder det? Vad är det som gör att den fortsätter förbrylla och får läsare och litteraturkritiker att vända tillbaka till den gång efter annan?
Jag menar då att det handlar om en effekt. Ett resultat av någonting som man har gjort som nästan ingen annan har klarat av. Och det är att skapa en text som väcker osäkerhet och tvetydighet hos läsaren. Man vet inte, är det här bara en banalitet och skit? Eller är det någonting som är väldigt intressant och avancerat i det här? Och en sån text blir effekten i att den blir en sorts skandal. Det blir en sorts stötesten där man diskuterar och kan inte riktigt komma fram till vad det är. Och så fungerar, menar jag, ett avantgardistiskt konstverk. Det är till och med så att vissa dikter som handlar om väldigt viktiga saker, de visar jag aldrig för någon. står det på ett ställe. Och då kan man undra, hur hänger det ihop med de dikter han visar? Så där på det viset är hans enkelhet hela tiden så bedräglig och intressant, för att man blir tvungen att förhålla sig till ganska enkla påståenden som visar sig ha flera våningar.
Vad roligt att du hittade den här i en bokhandel.
För att Enköping.
I Enköping
var det, en bokhandel i Enköping. Och den bara stod där, sedeln stod in till. Den kostade, kanske kostade 20 spänn. Den är så otroligt taktil. Den styr och den är fysisk. Jag gillar det. Man kan till och med säga att den är lite vint utskuren. Det är helt underbart, är det inte?
Så vadå, du med på sidan?
Du ser att den är lite sned. Så.
Ja, just det. Det är den faktiskt. På underdelen.
Ja. Är det inte vackert?
Det är något med poeter som dör unga. Det är något ännu mer med poeter som dör unga och efterlämnar sig i diktsamlingar som Orissa. Det är så lätt att dikten försvinner bland all biografi. Vem var han? Hur mådde han egentligen? Orissa är en litterär text. Den tog många år att skriva. Jag har tagit tåget till Göteborg. Jag sitter i Trädgårdsföreningens park, inte långt från tågstationen. Bredvid mig på parkbänken sitter Christer Boberg, poet och essayist. Nyligen kom han ut med essäboken Ola Julén, Orissa och Bortom.
Det tog många år innan jag kunde ta itu med den här boken. På riktigt, så att säga. De här raderna, de... Ja, det fanns ingen distans mellan Ola då och raderna som stod i den. Jag kunde liksom inte läsa de här raderna utan att han satt där på andra sidan köksbordet. Så att det tog många år innan jag kunde läsa och rissa på.
Som text?
Som text, ja. Som ett litterärt verk. Så var det bara. Så det personliga kan nog ligga i vägen också. Man kan tänka sig att det personliga tilltalet, det här intima rösten som faktiskt finns i den här boken, skulle vara en omedelbar liksom väg in. Men för mig var det precis tvärtom. Att det blev för nära. Rösten, jag känner ju så väl igen den här rösten. Både liksom innehållet och sen att lyssna på cdn och sådär. Så att det blev... Det gick bara inte. Det gick inte att läsa och lyssna förrän efter flera år. Och då plötsligt öppnades ju boken. Och jag kunde se den för vad jag inbillar mig i alla fall. Vad han var ute efter och vad han ville säga med boken som bok, med Orissa som bok. Han blottar ju sitt hjärta i den här texten, i den här dikten, i den här boken, men han gör ju så mycket mer. Det är ju som sagt ett litterärt verk, och det var som ett sånt, som dikt som det verkligen drabbade mig till slut.
Det är svårt att prata om kanske om vad böcker handlar om. Nu tar de poesi, men vad är den för det? Vad är det för...
Framförallt är den här boken en nollpunkt, ett nollläge. Och det är väl det som är så fantastiskt med den. Att här har vi en poet som hittar det här läget. Den här tonen. Och det här tilltalet som börjar från början.
Men vad är det där nollläget för någonting? Att börja om från början?
Det är både ett litterärt nollläge, men det är också ett... känslomässigt eller snarare existentiellt nolläge. Vad är det jag måste säga? Vad är det jag alltid har sagt och tänkt och känt sedan år tillbaka? Vad är det? Jo, det är de här sakerna. Det är de här känslorna. Och nu skriver jag ner dem en efter en och visar upp dem. Så enkelt och så direkt jag bara förmår. Att våga göra så. Och kanske vara tvungen att göra så. Det finns ju en väldig känsla av nödvändighet i det här verket. Alltså det här är en akut bok på många, många olika plan. Och nå dit. Bara det är en upplevelse att få ta del av.
Människor jag inte har mött. Svärmen av små mörka djur över ansiktet. Jag fortsätter att vara stilla.
En ambulans passerar. Ett sällskap med tre personer går förbi vår lilla plats där vatten rinner från en miniatyrbäck. Jag tänker på att till bra texter kan man komma hur många år för sent som helst. Det spelar ingen roll. Orissa förblir vad den var från början. En mix av öppenhet och gåtfullhet. Ett slags slut kanske. Eller en början.
Samtidigt som det känns som det är väldigt naket och blottande, uppriktigt, så är det så mycket som saknas. Som döljer sig bakom de här uppriktiga meningarna. Och det är väl det som också gör att det, i många av de här raderna känns otäcka på det sättet. Och speciellt när de står där så här ensamma också på högersidorna, så får de nästan en monsterkvalitet. De är ju nästan, känns det som, eftersom han har skrapat bort så mycket, han har skalat av så mycket, varför inte den här raden också borttagen? Det känns som de bara nästan har klarat sig från någon slags...
Då skulle det inte finnas något.
Då skulle det inte finnas någonting. Och varannan sida är ju blank. Det är precis som det, som sagt, de är nästan aborterade. De är nästan bortskrapade. Och det där otäcka nästan.
Och vad är det? Jag tänkte säga att det här är de sista enda orden som finns kvar i huvudet.
I den här boken? Men som sagt, samtidigt är det en början. Jag tror att det här är fullt medveten och...
En början?
Ja, just det. En stark förhoppning också. Om jag drar ner det, om jag stryker ner det till den här boken, till de här raderna, till den här texten, så kanske jag äntligen kan både börja leva och skriva, så att säga, på riktigt. Och han skriver ju det i början också, att mitt liv och de här dikterna, de är inte levande. Och det finns en stark längtan, en stark sorglig förhoppning att genom att reducera ner det till de här enstaka raderna, så kanske jag kan börja på riktigt. Visst, han skriver jag sitter fast, men dikten för honom vidare. Så på det sättet är ju varje rad i den här boken är också en seger, över tystnaden och tomheten. Han, även om, som jag sa tidigare, den här nästan känslan av att ja, men de här raderna är nästan också bortvalda, så står de ju där. De är räddade. Thank you.
Du vill att jag ska säga någonting?
Ja, det är en bok som... jag har försökt att beskriva ett... livstillstånd som är svårt, både svårt att vara i och svårt att beskriva, därför det handlar mycket om svårigheten att kommunicera det här.
Reporter Rickard Dinter för P1 Kultur.